när jag går och avslutar mitt så kommer jag så fort maten är klar här.
Okej, okay. Cool. Då kör vi igång så länge. Ja, men då kör jag bara.
Kör.
Välkomna till Öppna världar, avsnitt 91 tror jag att vi är på nu. Och vi är väl podden som är lite som Eljest, eller hur är det man säger, Douglas, i Norrland?
Jag kommer aldrig ihåg exakt ordagrant vad Eljest betyder. Min mamma säger alltid Eljest. Man är lite egen, va?
Man är lite egen, precis. Man är inte det, som exakt. Andra. Exakt.
Nej, men precis. Nej, men jag håller med. Och det är fint att vi tar in det norrländska också. De eller brukar ju ha det, bara för att jag är snubben i podden och gillar sport. Östersunds FK, de har ju en banderoll på sin läktare som det står Eljest på. Jag tycker alltid det är lite fint.
Ja, men det är lite fint.
Det är... Lyfta in det där.
Absolut. Hur är det med dig i övrigt, Douglas?
Men det är bra. Blev fundersam. Jo, men det är bra.
Inga lock för öronen eller någonting?
Nej, just det. Det är väldigt bra, måste jag ju säga då. Jag har ju varit ganska så här småkrasslig, typ 3-4 veckor. Liksom förkylningar hit och dit. Och sådär. Men jag tror faktiskt jag är helt återställd. Man vågar ju aldrig säga det.
Nej, men det är lite ta i trä på den.
Ja, men jag tror för ungefär 3-4 dagar sedan så har jag inte haft någon snuva eller någon ont i huvudet eller ont i kroppen mer än vanligt liksom och sådär. Så ja, jag tror jag mår bra.
Ja, men det är ju verkligen värt att fira i dessa tider, känner jag.
Ja, men lite så, verkligen. Hur mår du själv?
Nej, men jag mår bra. Jag har haft från och till en liten jobbig mesförkylning som jag tror att jag har nämnt tidigare, men den har försvunnit nu, så det känner jag mig bra. Så att, jag har kunnat vara på kontoret någon dag, vilket är fantastiskt skönt, tycker min rygg, som inte gillar att sitta i soffan.
Du jobbar i soffan, är du hemma alltså?
Ja, jag har en så liten lägenhet, så jag har bara min soffa att välja på i princip. Okay. Så det är lite ryggmord, känner jag. Inte bra. Så jag saknar verkligen mitt höj- och sänkbara skrivbord och min ergonomiska stol, kan jag säga. Men det är ju det där med att ta lokaltrafiken till jobbet som känns lite risky i dessa dagar.
Nej, men jag förstår det. Jag bor ju själv i Uppsala och nu gick man ju precis ut med lokala restriktioner först. Just i landet det. Här. Fast det var ju mer typ så här som jag och min tjej kom fram till, att det känns ju mer som att det har blivit en förälder som är lite mer sur på sitt barn och säger ifrån på skarpen att nu får ni skärpa er.
Ja, men
det
precis.
Var ju lite mer en sån restriktion. Men vi får se ifall det efterföljs.
Det känns,
har ändå varit väldigt mycket folk på kollektivtrafik och så vidare. Alltså lokalt. Vad skulle du säga?
Nej, men jag tänkte säga att den där rekommendationen kändes ju fortfarande så här mer svensk. Liksom. Det är inget sånt här, gör inte så här, utan det är fortfarande, det är ju bra om ni inte gör så här.
Ja, men exakt. Men det är ändå, jag tycker det ändå varit fint på något sätt att man har så här försökt att lita på människan, att man får ta sitt egna ansvar. Och sen tycker jag väl generellt att vi har varit ganska duktiga på det. Men man börjar märka nu, framförallt i Uppsala, när studenter kommer tillbaka, så att de har ju inte koll på läget.
Det gick jättebra, tyckte jag, här i Stockholm tills man kom tillbaka från semestern, och då gick ju folk bananas. Det känns som att nu var någon sorts psykologisk tröskel nåddes där i augusti, och så sen har folk försökt leva som normalt. Känns det som, för det har varit smockfullt.
Men exakt. Så då känns det kanske bra att göra lite mer på skarpen tillsägelse. Kanske ännu segare att få en lockdown i det här tillfället.
Eller hur? Och så jag tänker också till jul och sådär, det är väl ingen som vill ha det. Så folk får skärpa sig nu så att vi kan få fira jul med våra nära kära, känner jag.
Det vore drömmen, framförallt med tanke på att...
Särskilt vi som kom från Norrland kanske.
Jo, men framförallt det. Sen var det var lite tråkigt. Jag var ju begravd med min mormor för typ 2 veckor sedan. Så min morfar är ju ensam. Hela släkten finns ju. Vi är ju väldigt stor släkt, insåg vi på begravningen. Att vi var ju bara närmaste familjen, det var ju ändå typ 20-25 pers.
Ja, men det är ganska fint ändå.
Ja, men jag vill åka upp till min morfar, känner jag.
Det förstår jag verkligen.
Att vi får göra det.
Ja, men det förstår jag.
Så är det.
Men ja, du har visst ägnat din tid åt lite maffiatendenser, vad jag förstår. Vill du berätta lite mer om det?
Det vill jag göra. Jag ville göra det för 2 veckor sedan, när jag klarade ut spelet. Och sen har det varit, jag vet inte, vi försökte få till något tillfälle, och sen så strulade det till sig. Sen var det något annat tillfälle, strulade det till sig.
Så ja, det har gått liksom lite troll.
Ja, men verkligen. Och det gör ju inte bättre när man jobbar så här 6 dagar i veckan och försöker hitta någon lucka någonstans. Det är svårt. Men ja, jag har ju spelat den här Mafia Definitive Edition. Tidigare i somras så spelade jag Mafia 2. Definitive Edition heter det också. Ja. Och nu då så kom det första spelet i serien tillbaka i en remake. Till skillnad från Mafia 2 Definitive Edition som var en remaster. Så det här är ju då ett spel som är grundat på originalet som 2K Games Tjeckien gjorde tidigare. Kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men det var väldigt länge sedan. Så man har verkligen byggt om det totalt från grunden och ja, presenterade det på de här nya konsolerna. Eller de senaste konsolerna, kanske man ska säga. Och jag måste ju brasklappa lite först för att jag tycker de här är fascinerande på ett sätt för att jag är ju så här ganska ointresserad av maffiaberättelser.
Okej, okay. Du är ingen som har sett på Gudfadern slaviskt med andra ord.
Jag har inte sett Gudfadern, jag har inte sett någon av dem. Jag har inte sett Sopranos eller liksom någonting i den genren. Och jag vet att jag måste göra det någon gång.
Jag kände att jag kollektivt nu hörde en stor grupp av snubbar världen över som drog efter andan.
Ja, men säkert. Jag har många liksom kollegor sådär som bara, va, har du inte gjort det? Det är helt otroligt, typ.
Hur har du undgått det, kan man ju undra.
Ja, det undrar jag också, för jag är ändå så här, jag ser ju mig själv som så här generellt kultur- och filmintresserad. Så jag har ju sett det mesta, men just maffiagrejer har jag inte gjort. Har jag inte sett. Nej, så jag vet inte riktigt. Men det är ju därför det också blir så fascinerande just det här spelet, för att det fångar verkligen ens uppmärksamhet på ett sätt som andra spel inte lyckas med. Tycker jag.
Och vad är det då?
Nej, men dels, alltså framför allt måste jag säga, den här remaken, alltså presentationen, alltså grafiskt sett, typ reflektionerna ifrån vattenpölar är bara den enskilda grejen är det absolut snyggaste jag sett i typ hela mitt liv, alltså i ett spel.
Det låter ju det helt enormt.
Ja, nej men det, just så här små, små detaljer i den grafiska presentationen är helt magiska. Alltså helt magiska. Och sen så har man ställt upp dem då bredvid varandra från det gamla spelet, från det nya. Och man ser vilka otroliga kliv alltså det har tagit. Och det är, jag blir alltid lika paff och fascinerad över när spel kan bidra med något sånt. Så att man liksom sitter där liksom halvt förundrad över hur man har fått till saker och ting.
Mm.
Så just där har det verkligen fångat. Och det utspelar sig på 30-talet. Under depressionen när liksom maffia familjer och sånt kom fram i en fiktiv stad som baseras på Chicago. Så de har ju verkligen fångat den här tidsandan av 30-talet som de också gjorde i Mafia 2 tyckte jag. Men väldigt så här, typisk musik och alla fordon ser väldigt liksom trogna ut mot hur 30-talet var. Och den stora depressionen i USA, och man, ja, just bara en introsekvens i början när man flyger genom staden och ser olika liksom landmärken och så vidare, så känner man sig inbjuden på en gång och man blir väldigt sugen på att bara gräva in sig i historien och fortsätta. Så det fångar taget av en ganska snabbt, och sen så är spelet bara ungefär 10 timmar långt, så det är ju verkligen som en bra säsong av en serie. Så det fångade en och höll kvar en ganska mycket rakt igenom faktiskt.
Ja, är det open world eller hur är det linjärt eller hur funkar det?
Alltså, det är ett äldre open world-spel, vilket innebär
okay, att... Okej, så att det är lite linjärt.
Exakt,
open world.
Exakt. Man kan säga att världen är en kuliss okay, istället. Ja. Så att du känner dig lite grann som... att du är nästan en skådespelare skulle man kunna säga, som åker mellan liksom... inspelningsplatser, mer eller mindre. Okay. Och du kan göra sidoaktiviteter och leta efter saker runt om i världen, men spelet liksom uppmanar dig aldrig att göra det. Det är verkligen så långt ifrån Ubisoft, kolla här borta, vad som finns här, modellen. Utan istället så är det ett, okej, men ditt uppdrag nu är att köra den här personen till den här platsen och utföra den här saken, och sen är det uppdraget klart. Och så är det så i 20 uppdrag. Och det är ändå så här, vart ändå, alltså uppdragsdesignen är ganska lik rakt igenom, men jag tycker ändå att variationen är relativt god. Alltså du gör mer eller mindre samma saker. Det är alltid att du måste leta något, skjuta något, prata med någon och så. Men just dialogen är väldigt bra, och variationen i miljöerna, du får verkligen besöka hela staden, och allt där till. De kanske det finns lite landsbygd också, där missar de lite potential att kunna åka ut till och sånt där. Men jag menar, ena stunden så är det ju i en stor lagerlokal och leta efter cigarrer som din maffiafamilj ska börja sälja, eller i andra stunden är du på en racingbana och måste köra ett race för att föraren har blivit sjuk, och kvällen innan så var det att meka med motståndarens bil så att den skulle gå sönder under race. Alltså det är mycket sådana där små saker. Och sen så är berättelsen så pass kompakt att den håller ett bra tempo rakt igenom. Så här, ja, men jag tycker, för det var ju också det Mafia var känt för från början, att det hade ett annat sorts berättande än vad andra spel hade på den tiden, så som jag har fått det återberättat. Att det var lite mer så här, aha, kan man berätta så här? Och att jag tror någonstans att det har också satt grunden för nutida spel, hur man driver fram en berättelse. Så att få se den storyn i en nutida grafik, det är väldigt trevligt. Det är väldigt, väldigt trevligt.
Ja. Hur är det med karaktärsporträtten och sådär? Är det intressanta personer man får träffa? Eller?
Ja, nej, men det är ju maffiapersoner. Alltså det är väldigt de här tropesen liksom.
Ja, det är det. Jag kan tänka mig lite det. Så när jag hör så här maffiaspel, då känner jag bara att det kommer vara en massa snubbar som springer omkring med automateldvapen. Liksom. Det kommer inte vara mycket kvinnor eller svarta i det här spelet.
Det är det ju inte. Alltså det är ju verkligen det första spelet, och man får ju ta det lite grann för vad det är. Att de har väl missat lite chans kanske att uppdatera vissa.
Ja, eller hur? Det hade de ju kunnat passa på.
Ja, trycka in någon ny form av karaktär och sådär. Men jag tror också att de väl har varit liksom väldigt trogna originalet. Och det är ju tråkigt, absolut. Samtidigt så för fans av det första spelet så är det väl häftigt att få se det. Jag vet inte. Men jo.
Jag tänker det kan ju vara en intressant chans att fånga en ny grupp. Inte bara charma de gamla spelarna utan att fånga nya spelare. Ja, jag vet inte.
Nej, men det absolut hade kunnat vara det. Och sen men de har ändå städat upp lite grann kan jag tycka. Jag vet inte riktigt hur det var från början. Men som Mafia 2 som var en remaster, då var det ju mycket så här. Man sprang runt och hittade typ Playboy-tidningar. Det kan man ju tänka sig vad de innehåller. Ja. Men här så är det verkligen ingenting sånt. Utan du hittar kanske gamla serietidningar istället som är liksom från tecknade serier istället. Och sen är det inga. Du går aldrig till någon sån här strippklubb eller liksom sådär. De pratar om dem kanske i periferin, att man har sina dames och sådana där saker. Mm. Men det är ingenting man får se på samma sätt som tvåan lyfter fram, där det var mer problematiskt. Så jag vet inte om de har ställt upp just sådana scener ändå. Utan fokus ligger verkligen bara på familjen och alltså familjen inom citationstecken då. Men, ja.
Det är ju alltid
klart det är tråkigt att det är dålig variation, men
det är alltid fascinerande i såna här open world-spel att de alltid ska knyckla in en strippklubb någonstans. Så det är lite fascinerande.
Ja, men varje gång. Och jag har aldrig förstått vad den är till för riktigt.
Nej, det är bara för att visa en massa NPC:er som åmar sig i lite kläder.
Det, som aldrig det känns åldras bra om man kollar på gamla typ GTA.
Nej, verkligen inte. Det känns som att så standardspel eller standardelement i alla de här GTA och Saints Row och alla de där man har tagit in någon gång.
Nej, men verkligen. Mycket så i film också. Så här, aldrig liksom fattar
grejen.
Ja, men
grejen. Det ska alltid vara en scen i strippklubb.
Det är alltid någon pinsam scen som man så här inte vill se med sina föräldrar.
Nej, men precis. Så man får, nu kan ni få gå och koka kaffe eller någonting.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det är verkligen där. Jag går och koka te senare. Men annars är det bra ändå. Jag tycker att huvudkaraktären som man spelar, som heter Tommy Angelo, är väldigt så här. Man kan ändå, jag vet inte om man kan relatera till honom på det sättet, men hela spelet inleds ju med att du är en taxichaufför under den depressionen liksom. den stora depressionen i 30-talet. Och du hankar dig fram och kämpar på. Och sen av en slump egentligen så stöter du på två stycken ifrån familjen, Polly och Sam, som ja, under pistolshot kräver skjuts av dig. Och sen så gör han det så pass bra så att han får liksom, dels får en kompensation för hjälpen, men det är också att han då får kontakt med den här stora Don Salieri, som sen då vill, ja, ge dig fler jobb och så vidare. Så det är mer eller mindre att man hackar in på ett bananskal och sen så hänger du med på en resa från, ja, 30-talet till typ slutet av 30-talet och sådär. Och sen får du se lite epilog och så vidare. Men så det är verkligen så här, hade kunnat hända vem som helst berättelse på något sätt. Och det tycker jag ändå har varit lite så här. Det var ändå, som sagt, väl berättat rakt igenom. Och så. Och sen att det är väldigt lite lullull och fluff och sådär. Utan det är ganska mycket rakt på sak hela tiden. Det uppskattas väldigt mycket.
Ja. Yeah. Går det att spela utan att skjuta någon eller så, finns det smygelement eller är det, nej du, vi måste,
ja du måste nog panga på, det är ganska mycket panga stundtals, men det är inte hela tiden, utan det är vissa uppdrag där det kan kännas, oj, lite väl överdrivet kanske, men
ja, jag tänker ju lite så här Bonnie and Clyde grejer, där brukar det vara väldigt rått med
ja, men exakt.
Med våldet.
Exakt. Ja, det är ju mycket fortfarande män i trenchcoats och hatt som skjuter med sina Thompson-gevär.
Ja, precis. Och så slutar de aldrig skjuta liksom.
Nej, exakt. Det finns i alla fall, det finns en scen i alla fall när de skjuter ner en restaurang på det sättet. När de bara manglar sönder dem.
Mm-hmm.
Men då är det ju för sig att du smyger lite runt och ska ta dem i bakhåll istället. Så, okay. Så det är ändå, ja, det är någonstans liksom smakfullt i för alla ord. Men
smakfullt och maffiaspel låter lite som en motsägelse. Men,
ja, kanske en aning. Men det är ju inte så här Gears of War, liksom våg efter våg, mangla på med motorsåg. Utan, nej, jag tycker ändå att balansen är helt okej. Okay. Helt okej, okay, skulle jag ändå säga. Det.
Ja, det låter ju som en angenäm spelupplevelse du har haft.
Ja, men det måste jag väl ändå påstå att jag har haft. Det, just att så här, hantverket, hur de har lyckats få tillbaka liksom lysten i den här stan och lyft in det på ja, vårt nya årtionde då. Det har de gjort väldigt bra. Och sen som sagt, hade det varit något annat än en mafia story i den här miljön så hade det varit ännu bättre. Men jag är liksom, det gör sin grej och det gör det bra. Det är bara synd att man inte är supersugen på ja, mafia män. Typ så.
Ja, men det finns väl ett visst mått av stereotyper här.
Mm, ja, så, men verkligen.
Men det finns ju också alltid chans att leka med dem, men det låter inte riktigt som de har gjort det kanske.
Nej, det gör det. Det gör det, men det har de inte gjort, nej. Så jag tror ändå att så här, den absoluta målgruppen är ju framförallt de som redan har spelat det på en gammal liksom sleten burk och få göra det i den här nya miljön, det tror jag är fantastiskt. De har missat lite med kontrollen, den är fortfarande ganska klonkig, men att köra bil känns faktiskt bättre än i många andra spel.
Okay.
Så det är ändå bra, för man kör ju mycket då, som Tommy som är en chaufför. Så det når fram, men kanske inte riktigt hela vägen för mig.
Okay.
Och för andra som inte är superintresserade av maffia.
Då kanske man ska ta något annat istället.
Ja, alltså det är ju liksom det rakt igenom. Sen att det är en väldigt engagerande berättelse, det är det. Men ja, man får gärna romantisera bilden av 30-talet. En gnutta mer än vad jag gjorde, då kommer det här vara ett av årets absolut bästa. Så är det.
Yeah. Ja, men det låter underbart.
Mm.
Du
har väl också gjort något som är underbart, eller?
Eller hur? Tack för att du ger mig en brygga. Ja, jag ska fråga om det.
Ge och ta.
Ja, nej, jag har ju efter väldigt mycket motstånd, eller kanske inte så himla mycket motstånd, men jag försökte i alla fall motstå Baldur's Gate 3.
Det var inget bra försök, hör du?
Nej, det var ganska, det gick inte ens en vecka innan jag, alltså jag skaffade först en stadiakontroll och sen det var väl egentligen, sen satt jag där med stadiakontroll och hade ingenting att spela. Men jag tänkte inte att jag skulle köpa Baldur's Gate 3 innan det släpptes officiellt. För jag tänkte det kommer inte funka på en stadiakontroll och det kommer att vara så mycket buggar. Och, Men sen trillade jag dit i alla fall. För jag kände att den här jäkla hösten behöver något roligt. Och man måste unna sig i dessa tider. Så resonerade jag. Och sen jag var jag 630 kronor fattigare och ett spel rikare. Så det har jag väl suttit med sen dess, kan jag säga. Det är en väldigt speciell upplevelse och det är ju early access på detta spel än så länge och det förutspås ju inte släppas officiellt för en tidigast om ett år. Så att det är ju väldigt, väldigt mycket buggar.
Ja, det är så långt bort alltså.
Ja, det är så långt bort. Och det är, jag kan säga att det är ganska fascinerande. Jag har inte varit så här tidigt early access någonsin förut. Det är väldigt fascinerande och liksom bara den här processen att se ett spel byggas upp. För det är ju mycket som saknas. Det saknas cutscenes, det är lite så här underligt att ibland är det ingen voiceover och en del scener är liksom bara ljud och ingen bild och så just alla dessa spännande buggar som ibland är hilarious och ibland bara extremt irriterande. Man måste typ spara en gång var 50 sekund för att man vet aldrig när det kommer att krascha eller någonting kommer att bugga ur. Jag har haft jättemycket, jag vet inte om det är särskilt för Stadia, men jag har haft jättemycket problem med att det bara har plötsligt kontrollerna slutat fungera och jag har inte kunnat göra någonting. Och Stadia är inte helt lätt att starta om när inte kontrollen funkar.
Nej, det kan jag tänka mig.
Så då har jag fått dra ut min Chromecast helt enkelt för att starta om spelet. Men det är sånt man får leva med och jag känner att man kan inte riktigt recensera ett spel som är så här tidigt för det kommer ju inte att bli rättvist. Man kan ju bara liksom recensera lite potentialen eller vad ska man säga liksom. Mm. Och det är också jättesvårt att veta saker som jag stör mig på nu, det kanske inte ens kommer att vara kvar i slutversionen. Men jag tycker att det är intressant, utan att spoila allt för mycket, det är väldigt, väldigt troget till pen and paper-versionen. Alltså det är till och med så här dice rolls som dyker upp i spelet hela tiden. Så att det är väldigt, alltså det påminner en hela tiden om att det här är ett pen och paper-rollspel. Liksom alla de här, du är väldigt beroende av alla de här spelmekaniska funktionerna som finns i ett rollspel. Liksom med tärningskast och alla de här... vad ska man säga, beräkningarna som pågår i bakgrunden. Och personligen är jag väl kanske inte ett jättefan av det eftersom jag inte är så bra på matte, så att för mig är det svårt ibland att förutspå vad som ska hända. Och jag tycker inte kanske om att behöva tänka på det så mycket. Jag skulle föredra om det vid release kom en version där det där är, att man får välja att det är mer dolt.
Just det.
Och striderna är väldigt, väldigt taktiska. Alltså det är nästan som att spela ett RTS, känner jag. Jag har ju spelat många rollspel förut, men det här är på en helt annan nivå. Och du måste vara taktisk, det är så oförlåtande. Alltså jag har dött på de första fienderna jag träffade på, liksom, för att det är så. Mm. Och så sen är det just att det är ingen tutorial i spelet än. Så att första timmarna så fattade jag ingenting vad jag skulle göra. Jag visste inte var har jag mina spells, hur använder jag dem? Så bara sådana saker. Alltså, man får väldigt mycket, det är väldigt tålamodsprövande. För man får verkligen liksom så här, ta sin tid och inte bli irriterad när man inte förstår vad man ska göra. För att det är väldigt ofta så att man bara fastnar för att jag fattar inte. Vad vill du jäkla spel, tala om för mig vad jag ska göra? men det här är ju...
Att det inte har tutorial till det här, liksom. Det känns...
Ja, precis. När är på den här extremt avancerade nivån. Och det känns som att man måste vara inbiten rollspelare för att fatta vad man ska göra. Så jag är ju bara glad att jag har spelat sådana här spel förut. Så att jag förstår lite grann i alla fall vad det är som händer. Jag tror att någon som kom in från det här alldeles grön, de skulle nog bara vända i dörren och lägga ner helt. För att det här är alldeles för mäckigt. Jag tror också att det är en väldigt stor tröskel för många spelare liksom. Jag kommer ihåg själv när jag började spela mitt första riktiga sån här D&D, vad heter det på svenska? Dungeons and Dragons, det heter
Drakar
och demoner, precis. På datorn, det var Neverwinter Nights.
Just det.
Det var det som fick mig hooked på datarollspel liksom. Men jag kommer ihåg att liksom startsträckan eller så här inlärningskurvan, vad säger man, den var extremt brant och lång. Alltså man fick lägga så mycket tid på att fatta på hur man skulle göra och då, det fanns det ju ändå tutorials i det spelet. Men det är väldigt mycket så här
Du får samma känsla liksom, av det här.
Ja, men precis. Verkligen så. Men ännu mer eftersom de här, all den här bakgrundsmekaniken brukar ju ändå... Det känns ju som att de flesta döljer det lite för att man vet att det här kan vara lite off-putting för nya spelare. Men här är den liksom så här jätte... in your face. Liksom. Så fort du ska försöka använda någon av dina förmågor som en, i en cutscene så dyker den här tärningskastet upp. Liksom.
Just det.
Så att du måste liksom, rulla tärningen för att se om du klarar av att övertyga den här personen att inte döda dig. Mm. Och än så länge så känns det som att man aldrig lyckas. Det är svårt. Och det, på många sätt så känns det väldigt, väldigt oförlåtande. Men som sagt, det är för tidigt att döma det här spelet. Det är ju sånt som Early Access är till för att... Jag har bland annat sett att utvecklaren har delat med sådana här kartor där man kan se där, var folk dör mest liksom, och sådana där saker. För det ger ju dem liksom feedback på att oj, nu var det väldigt många som dog här liksom, första 5 minuterna. Det var ju inte så bra kanske. Så att man får ju verkligen ha överseende liksom, sådär. Men det är väldigt som sagt intressant att se liksom, hur saker och ting byggs upp. Det känns som att man får en väldigt intressant och spännande inblick i hur det går till att skapa ett spel. Så vill man ha det och har väldigt mycket tålamod så skulle jag verkligen rekommendera att gå in i Early Access. Är man inte ett dugg intresserad av rollspel och blir väldigt irriterad lätt så ska man inte ta i det här. Då ska man vänta åtminstone tills spelet släpps officiellt.
Så alla norrlänningar får köpa det, för vi har tålamod.
Precis, vi har kanske lite extra tålamod. Så att,
Skåningar undviker.
Ja, precis. Men det är ju fruktansvärt snyggt, måste jag ju säga. Det är jättesnyggt. Och jag kan bara tänka mig att det kommer att vara ännu snyggare. Jag var liksom alldeles så här speechless när de här initiala cutscenes kommer. För det ser verkligen ut som en så här scen från Game of Thrones, en film. Det är så jäkla snyggt liksom. Sen saknas ju lite så här musik och sådär som kanske förstår bilden lite grann av de svävande drakarna. Men det är liksom... Det kommer att bli fantastiskt snyggt i slutändan. Och alla karaktärer, nu har inte jag kommit så himla långt eftersom det är så tålamodsprövande och jag typ dör en gång i kvarten och måste starta om. Mm. Och alla strider tar liksom 2 timmar för mig för att det är så otroligt taktiskt och jag måste tänka så mycket. Men alla karaktärer som jag har träffat hittills i alla fall är väldigt intressanta och storyn, utan att säga någonting om den, är också väldigt intressant. Så det båda är väldigt gott.
Ja, för det är då liksom, vad ska man säga, hela, alltså huvudstoryn är med även nu på Early Access.
Ja, det är det.
Mm.
Liksom, du får ju inte spela mer än en tredjedel i Early Access. Så att hela spelet är ju inte ens släppt än sen gång.
Så du, men får en tredjedel, det är väl 250 timmar, eller?
Ja, typ, kanske. Jag har faktiskt ingen aning. Men när jag har kollat på Reddit så kändes det som att det tog ungefär en vecka innan folk började rapportera att de hade spelat ut spelet. Så att...
Oj, och då är det ju ändå folk som brukar spela snabbt. Om man
säger så. Jag kan tänka mig det. I och för sig så har de väl stött på samma sak som jag, att de har fått spela om många strider många gånger och sådana där saker. Så. Och stött på lite mer eller mindre hilarious bugs.
Ja.
Så att, ja, nej men, ja, det finns otroligt mycket att lära här. Så att... interfacet är ganska crappy än så länge, men det hoppas jag verkligen blir bättre. Det är verkligen inte intuitivt för 5 öre, och på Stadia-kontrollen är det ännu sämre. Det är verkligen så här, många gånger så fastnar man och förstår inte alls var man ska trycka eller vad man förväntas göra eller vilken spel som är vilken, för allting ser likadant ut och det är väldigt liksom...
Fattar. Men har du spelat Divinity-spelen?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Okej, för det är ju samma utvecklare.
Nej, men det stämmer. Det är det ju. Larian heter de. Kanske vi ska nämna.
Exakt. Och jag såg också någon tidigare stream från utvecklarna som spelade spelet. Och måste hålla med om att det ser verkligen otroligt snyggt ut. Vilket också var roligt när de spelade. För de spelade kanske en halvtimme. Och sen så var det så här. Alltså jag måste starta om. Det här går inte. Den här uttänkta vägen som jag tog, det funkar inte. För jag sparkar på den här stöveln och nu brinner halva mitt lag. Och det här kommer inte funka.
Alltså, jag
startar om.
I cannot tell you hur många gånger jag liksom så här har bara... nu sätter jag på en goblin och plötsligt var hela mitt party dött. Det var en goblin liksom. För då hade han någon sån här jäkla... Jag vet inte, efter att han dog så släppte han så här syre efter sig eller någonting. Så att alla mitt party... Och grejen är att det återigen oförlåtande. När alla i ditt party dör så... alltså då, och vanligtvis i rollspel så har du ju en så här mekanik som när striden är över så återuppstår de. Icke så här. Är de döda så är de döda. Du måste gå till någon speciellt ställe för att återuppliva dem igen, och det har inte jag hittat än. så att jag måste ju se till att hålla alla i livet, vilket är väldigt påfrestande ibland. Men det har blivit många sådana där mishaps, eller någon gång när jag bara skulle testa en ny väg och så såg inte jag att det var en osynlig eld där, för att det var ju en bugg som hade gjort elden osynlig, och så plötsligt var hela mitt party ihjälbrända för att de hade gått igenom den här osynliga eldväggen. Ja, så lite sådana saker.
Nej, kul att de lyfte vidare det, för den samma mekanik fanns ju i Divinity-spelen, just det här med den miljöanpassningen, att tända eld på ett träd där som leder till det här och så vidare. Sen mot slutet så blir det oftast att allting är kaos. Men det är ändå fint att se att man kan liksom spela precis hur man vill. Och allting funkar liksom.
Och så känns det som att spelet väldigt mycket uppmuntrar till att, alltså när det funkar som det ska, att du inte ska hålla på och gå tillbaka till earlier saves. Eftersom det är liksom så, ja men det är lite, kommer det nog bli lite så här lackkort ligger. Att du kan liksom inte så här spara om för att få bästa möjliga outcome, för att det kommer inte riktigt att funka. Utan du kommer att behöva ta vissa svåra beslut och sen leva med dem. Det känns som att det är så de pushar storyn och sådana saker, för det är ganska många saker som händer som man bara, oj shit, det där var jag inte beredd på, men hur jag än gjorde så bidde det fel liksom.
Hundratals, ska jag skjuta eller inte, Mordin i ryggen typ.
Ja, men många sådana. Känns det som. De har ju uppmanat utvecklarna nu att folk ska spela mera den onda vägen. Mm. För att de flesta har då spelat goda, och då får de ju ingen statistik på den onda vägen. Så att
vi får se. Vet du vad du ska göra till helgen?
Ja, jag har ju väldigt svårt för det. Jag är en goodie two-shoes, som vi har konstaterat i något tidigare avsnitt. Jag har jättesvårt för att spela ond. Och det ska visst vara, jag har hört rapporten att de som spelar onda, det är riktigt, riktigt ruskigt ont alltså. Verkligen. Ja. Så är det med det.
Alltså nu, jag har ju smugit in en småfnes här i bakgrunden.
Jag hör det. Vi hörde slamra i köket också.
I know. Jag har lyssnat på varenda ord ni har sagt tack vare framtidens häftiga teknik med bluetooth-lurar och grejer. Så att, det har varit spännande. Men jag har ju förstått att du har ju inte pratat om customization ännu.
Jag tänkte att vi skulle hålla tiden nere i det här, så att vi inte blir ett så här 5 timmars avsnitt igen. Jag tänkte att vi kan ta det här i ett specialavsnitt när spelet är officiellt släppt.
Men förra avsnittet snackade vi om 40 olika motorljud. Jag har ju läst att det är 40 olika modeller som har lånat ut sina ansikten för customization.
Ja, men det kan nog stämma. Jag har faktiskt ändå lite så här, lätt besviken, för jag tyckte att det var inte så himla mycket options. Alltså för varje ras så har du kanske 5 ansikten. Och alla raser är inte släppta än, så att det kanske är 6-7 raser eller någonting sånt där. Och det är liksom, jag är ju van vid att spela rollspel där du verkligen liksom kan gå in och ändra käkbenen på folk och liksom så här. Och det är ingenting sånt, inga facial features eller någonting som du kan ändra här, utan du får 5 fasta ansikten som är visserligen jättesnygga, alla är jättefina. Så att det är fortfarande svårt att välja. Men jag känner att det minskade min tid i character creator ganska så rejält, eftersom inte jag kunde sitta och mecka mig om de skulle ha större läppar eller mindre ögon eller någonting sånt.
Ja, det finns inga sådana sliders.
Nej, ingenting, inte än i alla fall. Jag vet inte, det kanske är någonting som kommer. Men jag tror att det har att göra med, som sagt, det är väldigt hög. Det är väldigt snyggt det här spelet, och de här lipsynkarna är väldigt bra och så där. Jag tror att det har att göra med det, att de kan inte släppa en lös alldeles för mycket, för då kommer det inte att funka, särskilt när det är så många raser. Så tror jag att de har fått liksom
det låter just så, själva ansiktsanimationerna behöver vara som de behöver vara, relativt fixerade.
Precis.
Vad kan man göra utöver det i sådana fall, tänker jag?
Det du kan göra är att ändra hudfärg och hårfärg och frisyr. Det finns otroligt många frisyrer. Det finns liksom så här 100 olika frisyrer, känns det som, för varje kön. Så att det är väldigt så här, alla som jag vet, alltså, jag som har hängt i många forum och hört folk klaga över att man inte kan få ha långt hår på sin dark elf eller vad man nu spelar. Liksom. Alltså det finns hur mycket långa hår som helst som vajar i vinden, så att det är nästan lite så här Final Fantasy-klass på vissa av de här. Så att det känns lite så här over the top. Nej, där har de gått all in på de grejerna. Liksom, så. Och du kan få ha blått hår eller gridelint skägg eller vad du nu vill. Så att där finns det ju mycket så.
Ögonfärg och sånt måste väl också vara customized?
Ögonfärg kan du också ändra, men det är lite styrt. Till exempel om du spelar en draw en dark elf så har du bara tre olika sorters röda ögon att välja på. Du kan inte sätta blå ögon. Så att det är lite loss så. Ändå.
För jag läste så, ju... Ja, förlåt, vad sa du?
Nej, jag tänkte bara säga att till exempel på när du spelar en alv så kan du inte ha skägg och sådana där saker. Det verkar vara väldigt lore-bundet liksom.
Mm. Ja, jag läste att det var... För de hade ju blivit med glimten i ögat lite förbannade på communityn som... De hade gjort en randomizer baserad... En randomizer karaktär baserad på spelarnas val i customization. Och då såg det ut som your average liksom computer kid. Och så var de så här, ni måste börja använda alternativ vi har lagt in här. Och då såg jag någon tråd på Twitter, det var någon som hade gått banana. Så det var liksom allt från horn till stora draksvansar på karaktärerna och allt möjligt liksom. Men det är, eller vad säger du om det? Är det så att det finns ytterligare, kan man ha hovar, hur mycket...
Nej, alltså det kan du inte välja. Det är ju liksom så här, som sagt, det är olika raser du kan spela. Ja, och horn kan bara en tiefling ha till exempel. Och då finns det tre olika sorters tiefling du kan välja på. Och de ser lite lätt annorlunda ut och har horn. Och ser lite så här djävulsaktiga ut. Men du kan ju inte sätta horn på en människa eller på en alv eller någonting sånt. Jag kan ändå förstå att det blev, nu när jag har spelat den här character creation, att det blev den här väldigt liksom liktydiga mannen. För att det är väldigt enkelt att välja den i right. Det här systemet. Mm. Men som sagt, ingenting är klart än. Det är minst ett år tills officiell release, så att mycket kan ändras på den här fronten. Vad jag har förstått så är det inte ens alla raser som är släppta än och så.
Och visst sa du det också, att det här är typ, alltså det är ju inte hela spelet såklart, utan jag läste också någonstans, det ska vara i tre akter varav det här ska vara grunden för första som är släppt.
Precis, det är första akten som är släppt nu, som man kan spela.
Ja. Så. Men du, potentialen är där känns det som.
Det känns som att den är där. För min del som sagt, de får nog jobba på accessibility här känner jag väldigt mycket. För jag tror att det här kommer att tilltala tyvärr väldigt mycket inbitna, som normen säger, vita manliga spelare som är väldigt familiar med D&D-systemet och älskar att sitta och räkna på siffror och spela extremt taktiskt. Och jag tror att det kommer att... stänga dörren för en stor grupp spelare om det är så i slutversionen och inte finns någon lite light-version. Det finns inget liksom, det finns inget easy mode utan allt känns hard nu.
Ja, okay. Ja, men man hoppas ju ändå någonstans att man antingen kan få berättelseversionen eller liksom hardcore rollspelsversionen.
Precis, jag hoppas verkligen på det. För ska det vara så här alla så kommer det, och i och för sig det verkar inte ha stoppat folk. De har ju gått sålt över förväntan med early access bara. Så att det finns ju uppenbarligen nog många rollspelsnördande vita män där ute som bygger vita män snubbar och spela. Så, så att det låter ju som att de kommer att få sina pengar ändå. Men ja, vi får hoppas att de sänker tröskeln lite grann för nya spelare i slutändan. Ja, nu när du är här, Aron, ska vi gå in på kvällens lite tunga ämne kanske då? Ja, det får vara talande för. Vi pratade ju om det i några poddar sen, jag vågar mig inte på att gissa antalet poddar, men några avsnitt sen så var vi ju hurrade för att Michel Ancel hade bugat ut och skulle ta hand om djur eller vad det nu var. Och sen så visade sig typ dagar efter att så enkelt var det ju inte. Vi hade tjoat lite i förtid. Vill du berätta lite för oss vad det är som har hänt?
Ja, men alltså det var ju bokstavligt talat, jag tror att det nästan var, fasen var det, om det var veckan efter eller dagen efter att han hade klivit av, så publicerade Libération, en fransk tidning, de två journalisterna, vad heter de här? Ervan Cario, uttalet är säkert, dra mig baklänges nu, och Marius Chapuis, De här två i alla fall har även publicerat tidigare artiklar kring Ubisofts working conditions tidigare i år. Och det var ju bakom en, titta nu börjar jag bryta på franska, bakom en betalvägg. Så att jag hoppade på en prenumeration och gjorde en helgs hobbyöversättning från franska till svenska med hjälp av Google Translate och från franska till engelska för att vissa formuleringar kändes oklara. Och den har ju du och jag läst nu. Och därefter så, det här är ju då delvis en intervju med Michel Ancel som får möjlighet att svara på den här artikeln där de har intervjuat personer anonymt ifrån Ubisoft Montpellier som har jobbat med Beyond Good and Evil 2. Och så det är två stycken separata artiklar då som man kunde läsa om man hade köpt det och kunde franska. Men efter
vilket
det...
Vilket vi alla har.
Ja, stenkoll.
Och kan.
Nej, men eller hur? Och efter det här så har han själv också via sin Instagram varit ändå ganska saklig, inte så där liksom rabiat i försvarstal, men han har gått ut och försvarat sig själv flera gånger och hänvisat till interna dokument och mailkonversationer och menar att det här är någonting som majoriteten av det här är falskt. De som har uttalat sig, liksom, han har ställt krav på tidningen att de ska be alla de som har uttalat sig anonymt att göra synkroniserade uttalanden kring specifika situationer för att de journalisterna som har skrivit artikeln själva ska märka det som då enligt Michel Ancel ska uppenbara sig vara falska påhitt. Ungefär som ett klassiskt förhör där det är flera inblandade. Så att han har verkligen tagit det här extremt personligt av uppenbara skäl. Men så att det här är väl, jag tror att det är så här, det här är ju en jättesoppa. Det här finns ju långt ifrån goda förutsättningar på den här studion Ubisoft Montpellier att utöva den typen av praktik som krävs för att göra sådana här stora projekt. Beyond Good and Evil 2 har visat sig vara ett monsterprojekt som har varit under utveckling i 7 år tror jag. Vilket är Ubisoft, det här ska vara alltså Ubisofts absolut största projekt hittills. Något som internt har kastats i, med termer som AAAA-titel istället för AAA. Då. Så att det här är ju verkligen, och det har vi ju sett. Vi har ju sett trailers ifrån det här spelet. Och vi har ju själva snackat om hur det känns helt orimligt vad de håller på med liksom Ganesha City som vi såg en demo för något år sedan. Där man var nere på stan och härjade runt och sen klättrade runt på massa statyer och sen ut i rymden liksom på ett rymdskepp. Ja, det var ju helt så här, och, ja okej, okay. Så det lugnt kände man. Och bara, det blir säkert bra, gör en liten story här på en ö så blir det bra liksom. Skicka in Jade igen. Ja, men det har väl varit hektiskt och... Det man kan utläsa ifrån artiklarna som du och jag har läst, de ursprungliga där. Ja, men då är det ju mycket så här att han har varit med sedan starten. Han har varit, alltså Michel Ancel har varit en person som har varit otroligt värderad sedan starten med de IPs som han har tagit fram och varit med och designat. Allt ifrån Rayman-spelen, karaktären Rayman för den delen, till ja, andra mer nischade titlar då. Och sen var det ju då svårt att få ihop åren här för att han har ju också, han har ju menat på att vissa av åren som de pekar på i artikeln inte stämmer alls, utan han menar att det är istället någonting som gällde tidigare. Han har hävdat att han har inte jobbat på det här spelet de senaste 2 åren utan bara suttit med i, vad ska man kalla det, varumärkesgruppen. Som har jobbat med själva varumärket Beyond Good and Evil och hur de ska rikta det på olika marknader för bästa möjliga marknadsför. Jag vet inte liksom. Det, så att han menar att han inte suttit nära projektet de senaste 2 åren. Men med det sagt så har ju han haft sitt andra spel. Kommer ni ihåg Wild?
Nej.
Nej, det här var ju en, det här är ju då, Wild är ju en titel som visades för några år sedan i samband med Sony. Det är så att Sony och han
Sony.
Hade... Ja, Sony. Sony och Mische hade en deal där han jobbade på ett annat spel som jag gissningsvis skulle vara Sony-exklusivt. Hur utvecklingen ser ut för det idag vet jag inte. Men det här gjorde att han var tvungen att separera arbetet från Ubisoft Montpellier som han dedikerade sina förmiddagar till, basically. Och sen så drog han vidare till andra sidan stan, om inte jag missminner mig här, till sin andra studio där en grupp människor satt och jobbade på Wild för Sony. Så att han har ju liksom på något sätt hela det här arbetssättet av artiklarna och intervjun att tolka, om vi åsidosätter hans egna Instagram-poster. Det här arbetssättet ska enligt de här granskningarna då ha gått ut över teamen. På ett sätt som har skapat en arbetskultur där ett team som arbetar med, låt oss säga, texturer i miljöer, ett annat team som jobbar med AI, ett annat team som jobbar med animationer och ett annat team som jobbar med online. De här olika teamen har varit tvungna att då distansiera sig själv ifrån honom för att han har haft tendenser att göra som de här mardrömsberättelserna vi har hört så många gånger om, att komma in, se någonting, agera på det och sen be teamet att kanske skräpa flera veckors eller månaders arbete och göra om någonting bara för att han känner att det kanske känns bättre i sin vision utan att ha koll på liksom utförandet.
Det verkar ju ha handlat mycket om, enligt den här artikeln, om härskartekniker också. Han har ju varit väldigt lite demonregissör, liksom, kommit in och ena stunden prisat någon till skyarna för att nästa stund sabla ner dem. Och det skapar ju väldigt mycket osäkerhet, kan jag tänka mig. Och han har gjort så här, vad heter det, silent treatment till folk, liksom. Mm. Och varit extremt detaljstyrande, fast han knappt är där och sådana saker. Så det låter som att det måste ha varit en väldigt mycket rädsla på det där stället. Jag känner igen de mekanismerna och sånt där styre skapar väldigt mycket osäkerhet som föder rädsla och till slut kryper alla kring väggarna. Och det låter ju som att det inte heller bara anser, det låter ju som att ledningen där har tillåtit honom, den här vdn som han verkar ha varit nära vän med, har ju precis tillåtit det här och faktiskt fortsatt hans anställning och sånt där, fast han har varit medveten om problemet. Och så läste jag också att ja, men rent allmänt, alla de här enhetscheferna de har på det där Ubisoft Montpellier är, ja, men de uppmuntras nästan att strida mellan varandra, och det också måste skapa en väldigt otäck kultur där liksom inget samarbete får frodas, utan det ska vara liksom ja, men konkurrens inom själva studion, vilket låter helt sjukt.
Och det här är också det. Det blev ju inte bättre av att när de upptäckte att det var utmaningar med utvecklingen. En av de sakerna som ni kommer ihåg, det här snubbteamet i ledningen på Ubisoft, fullt av massa män.
Mm-hmm. Ja, det kommer ihåg den där bilden.
The creative team, ja, precis. Nej, inte den bilden på brorsorna, utan det här andra liksom.
Nej, men det var inte en sån här bild på jättemånga.
Ja, men den, okej, just det, den där, middags. Sant. Eller nu blandar jag ihop bilderna. I vilket fall.
Moving on.
Ja, precis. De tillsatte 2017 Jean-Marc Jeffrey, som hade då som uppdrag att på något sätt tjäna som Michels motpol. Så att han skulle vara en motpol helt enkelt till Michels övriga visionärstil, att jobba med liksom övergripande atmosfär och dylikt. Och Jean-Marc Jeffrey var då tidigare kreativ regissör för Ghost Recon-serien. Och han skulle komma in och fokusera mer på spelmekanik och strider och uppbyggnad av världar just, och atmosfär skulle ligga kvar hos Michel Ancel. Och det här var någonting som var då delgivet av han Serge Hasquet, som har blivit uppsagd nu, om jag inte missminner mig, genom hela de här stormarna. Men det skapade då tydligen ytterligare friktion, såklart, eftersom att då är det istället för en ledande visionär över hela projektet, så blir det plötsligt två som kanske inte alltid jobbar och drar åt samma håll. Och det har han varit tydlig med också i intervjun, åtminstone Michel Ancel. Alltså det är så knasigt här att Ancel har ju svarat på vissa frågor med rena referenser som att, alltså svepande drag, liksom antytt att ja, när människor inte mår bra så kan de ju tendera att vara odrägliga mot andra människor. Liksom, han har givit sådana svar som någon form av svepande ursäkt till att jag förstår hur vissa kan ha upplevt mig under min tid på projektet. Samtidigt alltså, som att han är väldigt frustrerad över att de pekar på år där han menar att han inte ens har varit på projektet.
Ja. Ja. Jag fick ju bara känslan när jag läste han att det lät ju väldigt Trump-eskt. Det var ju ingenting som var hans fel. Han tar inte ansvar för någonting. Allting är någon annans fel. Liksom. Det är bara skylla ifrån sig. Lite ja. Så. Vilket känns väldigt oansvarigt. Någonstans måste han ju ändå liksom, som creative force kanske vara lite ödmjuk och bara oj, det här var inte så bra. Men det känns som att han är inte någonting sånt.
Ja, sen nu med facit i hand med allting så var det ju otroligt lägligt tillfällen när han la ut sin film om att han skulle ta hand om djur i skogen. Mm. Liksom en vecka
innan det påstår han ju har ju ingenting med varandra att göra, förstår du?
Det är ju den största lögnen i år i alla fall. Eller ja, Trump är väl lite värre kanske, men det är ju samma nivå i alla fall.
Jag ska ändå ställa mig till den. Jag är fortsatt lite osäker på om jag inte ser något. Han har ju klagat på att det finns nämligen, nu har jag ju återigen, det är väldigt sällsynt känner jag att jag går den här vägen och tittar på en, det är inte som att Michel Ancel på något sätt är min idol heller. Men jag kan förstå hur kulturer som har, han har ju beskrivit på sin Instagram att det här är veteraner som framförallt har velat liksom komma åt honom sen urminnes tider. Sen tillbaka på den tiden då de
men
gjorde
Tintin-spel. Men är inte det också lite symptomatiskt för ett narcissistiskt
drag? Ja, men det kommer vi till. Liksom ja, men det kommer vi till. Alltså att han menar, han refererar ju till via sin Instagram, pratar han om situationer som har varit för länge sedan. Där han har liksom jobbat med Rayman-spelen som har gjort jättebra avkastning och fått fina omdömen. Medan de här veteranerna har jobbat med Tintin-spel som har fått skitdåliga omdömen. Och så blir det liksom på något sätt att de har länge försökt att kasta det här på mig. Han skickar massa memes som de har slängt runt på och så skitsnackat om honom tidigare genom åren och jära. Och det här blir på något sätt, även om han är väldigt saklig och refererar med vissa dokument, så blir det ju så här, okej, nu backar jag lite här. Vad är det som har hänt? Jo, ett absolut, man kan dra in liksom narcissisten i det hela. Men rent så här övergripande känns det som att det är bara just nu väldigt ohälsosamt. Och hur kan man ha kommit så här långt och gjort så många storverk? Hur många har offrats längs med vägen? Förstår ni, jag tänker, det pajkastning blir det ju lite nu när han pratar om de här anonyma veteranerna som han minsann tror ligger bakom stora delar av det här som journalisterna har grävt fram. Liksom.
Sen så tänker jag att ingenting i såna här röror har väl egentligen bara en person.
Liksom, ja, men det är lite det. Det är därför jag har fastnat lite på det här.
Mm. Det är ju ofta liksom, jag tänker, en kultur som tillåter sådana som Ancel att frodas. Liksom. Mm. Så att han kan ju vara ett symptom på en större problem, om man säger så. Eftersom ingen har tagit itu med honom, eller så.
Nej, men dels det. Men sen tänker jag också så här, om man springer mellan två studios och arbetar liksom alldeles för mycket, man undrar ju hur han mår själv.
Alltså, så kan det ju, ja, verkligen.
Det är ju också ett kvitto på att mår man dåligt själv så är det ju lätt att man avspeglar på andra. Framförallt om man är i en sån position där man har möjlighet att kunna göra det. Så det är klart man ska förkasta och fördöma all form av trakasseri. Men man måste också kolla på människan och
ja,
självklart, höra absolut med honom hur han mår egentligen i grund och botten.
Ja, precis. Man blir ju lite ifrågande liksom.
Ja. Lite
det låter ju inte sunt. Jag kan tänka nej, också liksom en sån person, alltså det blir ju väldigt ofta med personer som är så här extremt, det är ju bara spekulationer såklart, men med personer som är så här extremt passionerade och kreativa är det ju väldigt lätt att de bränner ljuset i båda ändarna liksom, för att de är
verkligen,
så.
Verkligen. Och framförallt när de är lite äldre och har jobbat med det liksom hela sina liv. Och, alltså det blir ju, det nöter ju på en, måste ju vara så. Mm.
Sen tänker jag att också vi ska inte lägga för mycket fokus på Ancel eller de här eventuella veteranerna som enligt honom har liksom hatat honom i flera år. Utan också bara titta lite på, alltså, för det tror jag inte att någon av oss på något sätt känner att vi inte gärna hade fått se det vi har fått sett och blivit på något sätt men lovad av vad det här potentiella Beyond Good and Evil 2 skulle kunna vara liksom, med all den mångfald och all den här otroligt häftiga liksom designen och artworken vi fick se i det material vi har visats liksom. Men så att de här 250 personerna som sitter på Ubisoft Montpellier, det är en studio som tidigare har jobbat, gjort spel på kanske 30-40 pers. Och nu har de vuxit ganska mycket. Och 250 pers låter inte jättemycket när man tänker på liksom att det finns andra studios som har 4, 5, 6, 700 anställda eller Rockstars. Eller att Naughty Dog hade över 2000 som jobbade på The Last of Us Part 2 och så vidare. Men Ubisoft jobbar ju inte på det här. De har ju sina studios världen över och det, man kan ju räkna med att det är fler studios som har suttit för att hjälpa till med det här. Och vad gäller spelet i sig, där är också en sån del som han... alltså 30 september han hade en, man går in på hans Instagram så kan man bara se några inlägg bak alla hans liksom så här, han lägger upp massa grejer, han är verkligen skitsur och har börjat använda gamla karaktärer, vilket det är en diskussion i sig. Han lägger upp bilder på Jade ifrån första Beyond Good and Evil, och Jade var ju en fotograf slash journalist som han då låtsas att han blir intervjuad av, för att Jade minns han är en riktig journalist.
På allvar?
Ja. Så att där har han ju liksom, där, den Instagram-posten han har med massa gamla dokument och mailkonversationer och memes som han har grävt fram från företaget liksom genom åren, sen 2010 och grejer. Där har han så här: Jay, what happened after? M.A. We made a new engine, så går han på liksom. Så han ställer frågorna till sig själv, han tycker att han borde ha fått och svarar igen. Det blir otroligt sådär. Och där, men där kommer en fråga som han lyfter själv, där han citerar istället Liberations, eller Liberation-artikeln där. Där de har skrivit, the project seems to be in a dead end. Och då menar han då, allt det här sitter han ju skriven när han har slutat på företaget. Så det är ju ännu mer roligt. Eller intressant kanske man ska säga. Och där menar han att det är falskt. Att the game is on tracks and the next milestone will be delivered. Så att uppenbarligen betyder inte allt det här att spelet för den delen måste vara nedlagt. De hade till exempel ett stort uppdrag att, att klara en deadline inför våren 2020 med ett spelbart demo. Och det lyckades de åtminstone komma fram till teamet då. Så att det var en viktig liksom milestone efter trots allt 6-7 års utveckling, utan att man såg att det fanns någon form av slut på det här liksom, att liksom, ska det bli ett spel eller inte. Och det är ju den här återkommande historien kring spelutveckling, otroligt svårt under kanske ohälsosamt ledarskap och ostrukturerade organisationer, och framförallt team som växer med liksom flera 100%. Så att nej, alltså det är ju, det finns, jag önskar att fler hade möjlighet att läsa den här, för att jag tycker att personligen så lär jag mig minst lika mycket om spelutveckling och resan bakom Beyond Good and Evil 2 hittills, som att ja, Ansels inflytande var sjukt ohälsosamt för teamen och för de teamledarna som fanns, och sen också i kontext till intervjun med honom efteråt samt hans egna uttalanden via hans Instagram. Sådär. Men jag tror att det är svårt då. Det är ju väldigt få som har återpublicerat och försökt att liksom... Man kan ju inte riktigt göra det. Det vore ju... Vad heter det?
Det får man inte göra. Det får man väl inte.
Nej. Men vill man så kan man ta och köpa en månad och gå in, och de har ju som alla en gratis månad.
Lära sig franska lite snabbt.
Lära sig lite franska och läsa allting och skaffa sin egen uppfattning. För till skillnad från vissa andra sådana här artiklar vi har gått igenom förut, känner jag personligen, alltså med allt som jag har tagit in och omkring liksom med Instagram, hans egen intervju och den första, det känns bara konstigt och olyckligt för det här teamet som ska behöva sitta och jobba under såna här förhållanden, oavsett om all skuld vilar på en Ansel eller på Yves Guillemot som har tillsatt honom och låtit sån här struktur med autörer få leva liksom helt skyddade oavsett vad de gör för snedsteg. Vilket var också en intressant grej som lästes. Vad fan var det de skrev? Det var ju helt... Ja, det var så märkligt. Det var någon mening där de pratade om att det är viktigt att vi har... Jo, så här de definierade sina teamledare över de här teamen. Eller inte teamledare, utan typ så vi ska ha personal på plats som kan ta hand om våra anställda efter att de har blivit tillräckligt... Efter att de har blivit för mycket dränerade av det här ledarskapet. Så att det är viktigt att vi finns där och plockar upp dem när de blir utslitna. Ja, det är som att de har så byggt en arbetskultur som baserar sig på att vi vet att vi kommer att ha massa anställda som kommer att må skitdåligt. Och därför behöver vi ha anställda som tar hand om dem när de gör det. Snarare
det
är
ju väldigt vrickat liksom. Det är ju inte konstigt att folk inte mår bra om man har den inställningen.
Nej, det var så märkligt alltså. Här stod det, citat. På Beyond Good & Evil 2 organiserar sig därför företaget utefter premissen att människor inte ska, inom situationstecken, skada sig själva för mycket när de faller. Med en struktur utformad för att skydda teamen från sin kreativa chef. Ett nödvändigt ont, ja. Runt farkosterna, städerna och karaktärerna omsluter sig teamen i så kallade trupper, där endast en person från truppen får prata med Ansel. Helst någon som Rayman-författaren har känt sedan länge, så de övriga inte riskerar att bli utsatta och kan koncentrera sig på de delar som fått initiala godkännandet från Ansel. Det låter skitjobbigt såklart. Fruktansvärt jobbigt att behöva jobba under sådana förutsättningar. Men sen är det ju... Eller det finns inget men. Jag blir alltid nyfiken. Jag har ju en ganska tydlig bild av arbetskultur från USA. Och hur sådan arbetskultur är där. Och har en dålig bild av... Eller har en relativt tydlig bild över liksom hur vi jobbar i Sverige. Och sen är det så här, vissa länder har jag har inte koll på det, arbetskulturen i Frankrike, hur är kulturen när vi arbetar där liksom? Vad är normen? Vad är inte normen? Och så vidare. Läser man såna här meningar känns det som att det spelar ingen roll vart du bor, vilket land. Det här låter ju oavsett, oavsett. Men är det här liksom unikt eller inte?
Men jag vet ju till exempel nu under coronapandemin, så i Sverige då är ju normen nu, som den alltid borde vara, att är du sjuk så stannar du hemma. Men normen i Frankrike, då är det ju att är du sjuk så tar du på ett munskydd. Så det är ju lite grann det där fortfarande, att fortsätta liksom kämpa på trots allt, tror jag. Någonstans, utan att veta allt för mycket om den franska kulturen.
Sen vittnar ju själva att artikeln har blivit till att någonstans är det inte okej att det är så här.
Precis.
Eftersom det ändå har blivit en massiv reaktion på det.
Ja, det precis. Det finns ju uppenbarligen krafter som vill belysa och kritisera. Och lyfta områden som man tycker ska förbättras.
Sen är det väl fortfarande bättre att jobba i Europa kontra USA. Eftersom att där finns det dels inget fack. Men också att övertidsbetalning är ju i princip ej existerande. Och det har jag svårt att säga att det inte skulle vara i Frankrike. Och det är likadant i Frankrike. Är det någonting man tycker är fel, ja, men då är de väldigt duktiga på att protestera. Så det här är säkert bara i begynnelsen, kan jag tänka mig. Och att det känns generellt i alla fall som att arbetare har god vetskap om sina rättigheter. Jag tänker framförallt på bönder och så vidare, som bara åker in till städerna och släpper skit på gatorna när de är less typ. Så de kan väl göra något liknande, kan jag tänka mig, när det har gått väl för långt. Men det är bra att det lyfts. Och det låter ju förkastligt det här med att de har personal som räddar en när de har gått sönder, istället för att rädda folk som går sönder innan de gör det. Men det där tycker jag också är ett generellt problem även i Sverige. Jag märker det bara på min egen arbetsplats. Det är många som går in i väggen och inte säger till när man mår dåligt. Och det tycker jag tycker är jätteviktigt att göra det i tid.
Och det är ju tabubelagt på det sättet.
Så är det.
Ja, så sen gamingkulturen har väl väldigt mycket där att det fortfarande är tufft att jobba väldigt mycket över tid. Och då är man dedikerad. Så, tyvärr.
Den kulturen genomsyrar ju i synnerhet spelbranschen. Men generellt alla branscher skulle jag också säga. Att det här med att man shamear folk som går hem tidigare, bara för att man har ett liv utöver jobbet, och det är för många helt oförståeligt.
Precis, ja, men det är ju lite så, man är lite hjälte om man sitter kvar.
Det är fascinerande nog, jag kan inte minnas en rad om det i varken artikeln där han blev intervjuad eller i den andra, som handlar om crunch och långa arbetsdagar. Det här var verkligen att liksom inkräkta på var och ens egna arbete. Håller du med mig, Jules? Det var inte så många rader alls. Eller jag kan inte minnas något som handlade om långa dagar.
Nej, men det känner jag igen. För jag hörde angående utvecklingen kring Assassin's Creed Odyssey till exempel. Att anledningen till att det stundtals är monotont och inte linjärt, men att det är en hel del repetition och så vidare är för att de inte hade crunch på just det projektet. Utan det utvecklades under, vad ska man säga, vanliga arbetsförhållanden. Mm. Och då fick de istället kompromissa i speldesignen och ta bort vissa saker som inte skulle finnas och sådär. Så jag tror att Ubisoft arbetar väldigt hårt för att inte ha crunch.
Och då kommer man till den här andra biten, ett annat kort utdrag här. Eftersom projektet sträcker sig långt utan att visa några konkreta framsteg så drabbas personalen psykiskt. Några tappar passionen, andra kollapsar, depressioner, utbrändhet, begäran om omflyttning till annan avdelning eller avgång. Och då är det någon som uttalar sig och säger att runt mig har jag sett ett bra dussin människor gå på sjukfrånvaro, förmodligen fler. Att träffa människor med tårar i ögonen, det händer ofta. Och det är första gången jag har sett det på Ubisoft, menade en annan senior anställd. Tänk om det är en av de här veteranerna, Anselm menar det, så elaka. Det vet man ju inte. Senior anställd. Ja, det kanske är så att det är... Man kan ju inte byta ut alla liksom.
Nej, men sen alltså, sitter du med ett projekt i 10 år så är det klart att du blir less. Det skulle vem som helst bli vad man än gör.
Mm.
Det är svårt att hitta motivation under så pass lång tid.
Mm. Nej, men precis. Och det är den här är den här att det har varit svårt att veta hans närvaro just för att han ägnar månaden åt Beyond Good and Evil 2 när han går ut till Wild-kontoret. Studion Wild Sheep som grundades finansierad av Sony 2014 var det. Wild Sheep. Man får gå tillbaka och kolla på trailern för Wild. Jag kommer ihåg att det var en fascinerande grej när den kom. Liksom, men det är väl också ett spel som man är osäker på vad som kommer att hända med framöver.
Ja, jag försökte googla bara screenshots. Men det finns ju inte en enda bild ifrån spelet. Så det är inte ens en cover art. Någonting.
Mm. Men det var någonting som de varit upprörda över. Att han blev specialbehandlad på det sättet. Att det var okej att göra på det sättet. Men... Och det tycker man ju känns väldigt legitimt, såklart. Ja.
Mm. Ja.
Men med det sagt, hörni, det är ju, han har i alla fall sedan några veckor bett de journalisterna att följa upp. Det ska bli otroligt intressant om det är så att det kommer en uppföljningsartikel. Jag tror inte det för 5 öre. Men vill man så kan man själv gå in och läsa all denna långa läsning för knappt en krona. Ja.
Yes. Ja, Douglas, du hade kört lite WoW då.
Ja.
Vad för WoW har du kört? Och vad är WoW?
Vad är WoW? Vem är WoW? Vem är jag? Bra fråga och så vidare. Nej, men vi fick ju en otroligt fin låda ifrån Blizzard. Som hörde av sig och undrade om, hej, är det någon som vill ha den här? Och jag räckte väl lite försiktigt upp handen och sa att ja, mina polare ska ju spela framförallt. Jag kan väl haka på och se vad som händer, typ så. Nej, men vi har ett litet gäng som har spelat World of Warcraft sen det kom. Och det var ju 20 år sedan nu snart, känns det som. Så vi var ju typ 4 år gamla. Nej, men gammal var man.
Det kommer eget kreditkort, 4 bast, kör bara.
Ja, det var bara att köra. Vi var 11 var vi när det kom, tror jag. Sådär. Mm. Så det har varit med i alla dessa år. Mm. Och snart så är det ju dags för nästa expansion, den 8:e expansionen till och med, för World of Warcraft Shadowlands, som det heter. Och det skulle ju släppas den 27 oktober, vilket jag också skrev ut på våra sociala medier. Men jag måste brasklappa mig där, eller ja, dra tillbaka. Göra en pudel heter det ju. Det släpps inte alls den 27 oktober. Det har ju varit uppskjutet, eller blev uppskjutet för en stund sedan. Och nu släpps det indefinitely. Så vi vet inte riktigt när det släpps. Men jag fick hem spelet i alla fall och har installerat allt och sånt där. Så sitter redo med 2 månaders speltid, så... Någon gång snart kommer det släppas.
Men du kan inte spela det alltså?
Nej, inte Shadowlands. Det har inte släppts. Men
Damn. Det
har släppts en pre-patch, som det heter. Så man har i princip laddat ner hela spelet redan. Sen så ska Blizzard bara låsa upp de här nya den nya världen som man åker till, alltså Shadowlands. Så tills vidare så får man testa på det nya levelingssystemet bland annat. För de har ju dragit ner levelnivån igen. Den tog ju sig hela vägen upp till 120. Men nu har man gått tillbaka, så nu är max level 60 igen som det var i originalet. Vilket också har inneburit att hela mitt kompisgäng har bestämt sig för att börja om från början. Och den här gången så ska vi spela Alliance. Vilket känns faktiskt lite motiverande. Vi har alltid varit Horde.
Och Alliance är de goda då? För mig som inte spelar WoW, eller?
Ja, precis. Det finns två stycken faktioner. Alliance mot Horde. Och vi har då alltid tillhört, vad ska man säga, quote unquote, onda sidan, som inte är så ond egentligen. Alliance är inte mycket.
Den heter Baldur's Gate 3 ond.
Nej, det vågar jag inte påstå. Det är det som är så fantastiskt med själva loren, att den har ju verkligen, det finns motivation för båda och det finns liksom inget ont eller gott på det sättet, utan orks är lika dömda som människor liksom i den här världen, typ. Och så. Nej, så jag har i alla fall gjort en ny karaktär, en Night Elf Druid, kommer jag lira den här gången. Och har börjat levla. Från grunden och botten. Men retail är ju väldigt, de har ju verkligen ändrat alla system om man jämför med Classic, som jag har spelat mycket av den senaste tiden, som är då originalspelet som de släppte på nytt. Där allting tar väldigt lång tid, väldigt svårt, du dör mycket och du måste ta hjälp av världen runt omkring dig på ett helt annat sätt än vad du gör i retail, där allting är väldigt strömlinjeformat. Jag är redan i level 22 och jag spelar typ 3 timmar. Spelar du 3 timmar i Classic så är det typ level 7. Det är liksom den skillnaden. Så att gå upp i då level 50 som du kan göra nu kommer ta ungefär, ja, max en vecka för mig. Med halv effektiv speltid. Och så. Men det är ändå så att trevligt, jag får upptäcka lite saker som jag inte gjort med Alliance. Och den stora grejen nu är ju också att du får välja zon. Du levelar först upp, du går ut ur din grundzon och sen får du välja lite grann vad du vill göra. Så du tar liksom en expansion och spelar den till level 50. Istället för som det var tidigare att springa igenom massa olika quest och det går väldigt fort allting. Så får du istället sjunka ner i en expansion som du kanske tidigare har missat för att du har haft en paus ifrån spelet och så vidare. Så nu spelar jag Battle for Azeroth-expansionen, men från Alliance-sidan. Vilket har varit väldigt, väldigt spännande att upptäcka och sådär. Men det finns egentligen inte så mycket mer just nu att säga om World of Warcraft Shadowlands, eftersom att det faktiskt inte finns. Det är bara en illusion, allting. Men vi kommer återvända framöver och min plan är att få med mig någon eller förhoppningsvis alla kompisar. Så ska vi försöka spela in ett litet specialavsnitt kring Shadowlands och våra intryck. Sådär. De är också väldigt duktiga. Jag är framförallt en kompis som spelar Classic nu och raidar. Och då måste man ju vara 40 personer på samma gång fortfarande i den gamla versionen. Men det gör han helhjärtat fortfarande. Så det finns nog lite grann att säga kring det här spelet.
Men är det, vad var det i lådan nu igen? Det var musmattor och grejer, va?
Ja, den här stora tjotta fräslådan, Shadowlands-lådan som vi la upp på våra sociala medier. Det är ju, du var med en
art. För det är en collector's edition, eller hur?
Ja, precis. Det är det. Den där största versionen. Och det var en artbook med konst ifrån spelet. Och sen så var det en musmatta och så var det lite speltid och så var det själva spelet i sig och så var det lite pins som du kan sätta på väska eller skjorta eller vad du vill.
Pins alltså.
Och lite vykort och så även soundtracket kan du ladda ner digitalt och lite sådana där. Smått och gott, och det var otroligt, det var synd att jag inte gjorde en unboxing video men jag fick väldigt snabba fingrar och bara
vill du göra en unboxing, Douglas? För sent.
Ja. Jag var väldigt, väldigt snabb. Men det var väldigt fint så här, paketerat. Och väldigt inte plastigt. Och dessutom har lådan otroligt snygg så här, 3D-art. på sig. Och allt inuti är liksom invävt i sammet och sådär. Så den känns väldigt, väldigt lyxig. Så om man är ett stort WoW-fan och har spelat World of Warcraft hela vägen och vill ha en schysst låda på sin spelhylla, då är den här... Det här är verkligen Collector's Edition som inte gör en besviken. Mm. Annars är det ju ofta så att det känns lite plastigt och halvdant och halvgjort. Men det här var verkligen inte halvgjort. Alltså, shit. Nej, fin låda.
Mm. Verkligen så. Ja, det låter som en dröm.
Ja, nej, men för någon som har spelat World of Warcraft väldigt länge och ja, det, alltså, nu är det ju jättesvårt att hoppa in i World of Warcraft nu. Framförallt i retail, skulle jag säga. Jag hoppas ändå att... Det är svårt för mig att säga, för jag är ju verkligen inte ny. Jag är ju ändå... Det är ju ändå det spelet jag lagt ner mest timmar på, även fast det inte känns så. Men så är det ju, oundvikligt. Så jag har ju koll på liksom det mesta. Och jag hänger ju med i loren som liksom... Den har ju pågått hela vägen från 2004. Så det är ju mycket, mycket att ta igen om man har missat... Om man missade tåget där i början. Mm. Men har man gjort det så då, jag tror att Shadowlands kan vara, de har några intressanta grejer på gång som jag verkligen ser fram emot att djupdyka i och så. Så det ska bli superintressant att ta sig an.
Men kommer inte det ta hur lång tid som helst om du ska spela upp en ny karaktär bara för att spela det här igen?
Nej, men det var ju lite som jag var inne på, att det går ju så fort att levela upp.
Eller finns det sådana här boost points liksom? Ta det till max level direkt.
Det finns dels en sån. Men som jag sa, att dra upp en karaktär till level 50 nu, det, alltså för en riktigt duktig och erfaren spelare som kan använda sig av, ja, som du var inne på också, boosts i form av speciell rustning som ger dig extra mycket experience och drycker och sånt där. De kan ju dra upp en karaktär på bara några timmar. Det har ju blivit så pass enkelt spelet och det verkligen pekar i rätt riktning och allting sånt där hela tiden. Till skillnad från Classic där du verkligen måste läsa på och förstå allting på ett helt annat sätt. Retail så är det mer att du lutar dig tillbaka och bara följer med spelet som leder dig på ett räls. Men de har ändå fått in rätt bra historieberättande. Så det är ändå en intressant liksom värld att utforska fortfarande. Vilket gör mig pepp för Shadowlands också.
Jag måste ju säga att för mig som har försökt WoW och inte riktigt fastnat, så är det ju extremt fascinerande hur det här fortfarande lever. Att det många år och nya fans och det kommer nya grejer. Det är helt otroligt.
Det är helt otroligt. Ja. Och det var ju när Classic släpptes, då kraschade ju allt.
Ja.
Och så tänkte man att ja, men då kommer ju folk börja spela Classic. Men nu när Retail och pre-patchen släpptes, alltså det var fortfarande så här 4 timmars kö för att bara komma in. Nu har de lättat upp lite grann för att de har väl förbättrat.
Vad är Retail? Vad är Classic? Förlåt, jag fattar inte.
Alltså Retail är ju liksom huvudstoryn.
Originalet liksom.
Exakt. Det är det som är grundspelet som har blivit det det är idag med Shadowlands. Alltså 8 expansioner senare. Classic är ju versionen som man släppte förra året. Var det va? Ja, det var förra året.
Jo, för då snackade du om det. Fick så, du också då sa de,
ni som saknar grundspelet, nu släpper vi det från början. Så då gick de liksom tillbaka hela vägen och släppte så som spelet var, liksom version 1.0. Eller det var 1. någonting. Och då var det liksom, då började man om verkligen precis från början. Och sen har man ju släppt liksom nya raids och sådana saker att göra i spelet under tiden, i både Classic och Retail. Parallellt. Och det här kommer nog fortsätta, för det ryktas ju om att de ska börja släppa expansioner till Classic nu. Så då kommer ju, det kommer liksom vara 2 ekonätverk av dels oss lite äldre som kanske vi spelade lite äldre versionen, men också yngre, nya folk som är van vid lite snabbare gameplay och att allt är lite mer serverat. Så nu, ja, de har ju 2 enorma snöbollar igång alltså.
Ja, det känns lite som att om man ska in i det här nu, det är ungefär som att ta sig an, vad heter den, Robert Jordan eller någonting. Det är så himla många böcker.
Men det, verkligen.
Det är,
läsa igenom hela Kings känns, bibliotek typ.
Ja, men inte. Verkligen. Det känns helt
övermäktigt. Lyssna på Ulf Lundells alla låtar.
Ja, precis.
Går liksom inte.
Nej.
Nej, så är det verkligen. Så är det verkligen. Men ja. Det är helt, som du var inne på Jules också, fascinerande hur de har lyckats behålla sin spelarbas. Och jag menar,
måste det ändå vara väldigt unikt.
Ja, det är det ju. Det är ju. Det är ju fortfarande det största MMO-spelet. Mm. Även fast Final Fantasy 14 är där och utmanar nu och sådär. Men det är ju så här, varje höst när det har släppts något nytt, då är ju gänget samlat igen. Och så blir det ju oftast att vi har någon form av LAN också så där, för att kicka igång det hela. Det brukar vara otroligt givande och mysigt. Och liksom alla karaktärer man gjorde fanns ju kvar, eller finns ju kvar.
Men vad är det då, om du skulle så här komma till kärnan, vad är det som gör att man kommer tillbaka till det här spelet år efter år? Liksom? Vad är det som är, vad är det jag inte har fattat?
Alltså för mig är det ju upptäcka glädjen och framförallt kunna dela det med ja, sina bästa vänner.
Så är det. Och det är inga tärningskast, Jules. Fatta.
Det är ju för sig. Det säger du någonting.
Exakt. Du bara klicka på tre knappar och springer runt och hittar coola saker. Nej, men sen jag är ju så här, jag är ju en sucker för, det har jag varit inne på förut också, med att upptäcka världar och bara se saker. Det är därför jag älskar liksom de nya Assassin's Creed-spelen. Att bara upptäcka liksom nya kontinenter och sånt där, även i World of Warcraft, det är ju så otroligt fascinerande. Och minns ju när man var liten och bara hade grundvärlden och så tänkte man liksom, tänk när man kan gå upp i level 100, wow! Mm-hmm. Och liksom, tänk de här världen, det kommer, när första liksom expansionen släpptes så bara, det kommer en ny planet man kan åka till liksom. Genom en stor portal, och vart är den? Och så här. Allting är så himla storslaget på något sätt i World of Warcraft som inget annat spel har lyckats med. Och nu är det ju mycket enklare att ta sig överallt och så vidare. Och det är väl bra på sitt sätt. Men om man spelar Classic, som jag egentligen uppskattar mycket mer, då är det så här, nu ska jag, alltså ska du springa liksom genom hela världen, det tar ju ett par timmar att ta sig från det ena till det andra om du inte använder dig av liksom mounts, hästar eller flyg liksom punkter. Mm. Så det är ju ett helt ekonätverk, en helt egen ekonomi liksom. Det finns guilds som har varit med från första början och jag kan tänka mig att många återvänder liksom bara för att träffa gamla kompisar och bara umgås igen och prata om svunna tider på något sätt. Jag vet inte, jag tror det är viktigt bara att ha haft det där ekonätverket runt omkring det för att på så sätt spela World of Warcraft. Jag tror det är ändå ett MMO, så det är ju ganska tufft att spela liksom på egen hand. Det har inte den här superstarka berättelsen som jag förstått, ja, men som FF14 till exempel, som jag touchade lite vid. Det verkar ju ha en helt otrolig singleplay-story också. Det finns en bra singleplay-story här också, men du behöver någonstans det där lilla extra med att umgås med dina vänner. Men har man det så är det ju fortfarande liksom världsklass att bara hänga med varandra i ett par timmar och upptäcka och göra saker och få rustning som får dig att se riktigt cool ut på riktigt. Jag kollar på dig, Marvel's Avengers. Och så. Så nej, det har bara hängt i för oss alla. Det kom ju verkligen i exakt rätt tidpunkt när man växte upp. Sen har det funnits kvar.
Ja, det kan jag tänka mig att det är ett visst mått av nostalgi också för de som har varit med från början.
100%.
Tilltalaren.
Det är ju inte att förringa.
Nej, verkligen inte. Ja, vad säger ni? Börjar vi vara på väg att avrunda detta avsnitt 91 här?
Ja, jag känner att jag pratar så mycket så jag har varit torr i halsen. Så jag lite tyst ett tag.
Fukta strypen lite grann. Vad händer här näst för er? Vad ska ni spela här närmast, Aaron och Douglas?
Gud, jag känner mig som ett drygt, en dryg skitunge som inte vill gå hem. men jag trodde vi skulle... Var vi klara där, alltså? Fan.
Ja, jag trodde vi bestämde det. Vill du köra mer? Jag tänker, för vi har snart kört det i en och en halv timme, så har vi inte att vi skulle maxa...
Aha!
Klarar du dig på 7 minuter, då?
Ja, klarar du dig på 7 minuter så kan vi köra.
Det beror helt och hållet på er.
Det var därför jag frågade om vi skulle ta WoW, för jag tänkte att vi tar antingen eller. För jag trodde vi sa så. Att vi skulle, det som vi inte hann med skulle vi ta till ett annat avsnitt till.
Okej.
Det där av min ordningsfråga förut, sorry.
Aha, ja, okej. Okay,
för att det lät som att vi var alla överens om innan vi började att vi inte ville hålla på så länge. Så att det var därför jag tänkte att vi skulle vara lite...
Ja. Jag tolkade det som att WoW bara var en fis i rymden. Baserat på vad det jag menade.
Det tog en kvart att prata om. Så att
ja, jag vet.
Och Ansel som vi bara skulle nämna lite kort, det tog nästan en halvtimme, så att ja.
Nej, nej, men om ni inte orkar mer ikväll så klipper vi.
Alltså jag tycker mer bara att det är bättre format att hålla det till max en halv. Eller alltså jag som lyssnare vill aldrig lyssna mer liksom.
Nej, jag känner, jag håller med lite där.
Jag också. Blir mer stressad. Hade vi suttit i 3 timmar till hade jag varit bra mindre stressad än vad jag är nu när vi behöver klippa bort massa skit här. Åh, det är så jobbigt. Åh. Men jag förstår, det var jag som inte fattade någonting. Jag trodde verkligen inte det. Jag hade förberett massa dokument här. Men det är klart att vi inte ska gå in på skit som är ointressant för er. Liksom. Det är ju...
Nej, men det är inte absolut ointressant.
Det handlar inte om att det är ointressant.
Ja, nej, men om ni inte har mer tid så skippar vi. Då är det bara att jag markerar när ni känner att vi ska ta och vi låtsas att vi bara snackar om WoW. Och sen så får du återgå till din början till avrundning där, Jules. Så markerar jag bara, så att det är bara att köra på.
Yes, ja, men vad händer härnäst för er då, Aaron och Douglas? Vad ska ni spela här framöver?
Oh, det blir Dark Souls förmodligen. Jag kan ju inte sluta med det här skitspelet. Nej, jag ska inte säga att det är ett skitspel. men det blir definitivt Dark Souls. Jag sitter ju fast här nu. Jag är inte fast som är fast att jag inte kommer någon vart i spelet. Men det är ju där. Jag ska bli klar med det. Jag tydligen säger några av de som hänger med i chatten att nu är jag snart klar. Så vi får se vad det betyder. Och vad snart klar innebär i ett Dark Souls-spel, det har inte jag någon aning om. Så det är väl det, typ. Ja.
Och lite streams på det.
Ja, precis. Hela Dark Souls genomspelningen streamas ju.
Ja, jag kollade lite grann. Det var lite spännande. Jag fattade ingenting, men... det var väldigt mycket skelett i olika varianter, kändes det som. Det var ungefär det jag fick med mig.
Ja, det är klart.
Eller hur? Jag hängde liksom inte, eller jag hängde med från början, sen så började du streama varje kväll och då hängde jag inte med längre. Men det verkar ändå som att du är på god väg mot någon form av avsluta. Skönt ändå att kunna sätta en bock bakom en serie man vill ta sig an ett tag. Mm. För egen del så blir det i alla fall att dra upp min karaktär under till level 50 i World of Warcraft. Men det ska väl gå rätt fort. Och sen så ska jag peppa inför Valhalla. Herregud, alltså jag vill ha det i mig.
Ja, när det släpps.
I mitt blod. När det är release? 10 och november.
Ja.
Släpps det.
10 november? Ja, det släpps ju day and date, ja, just det. Mm.
Yes, så... kan väl hända att man kanske råkar spela lite Odyssey tills dess, typ. Bara för att dämpa A-begäret.
Dämpa AC-begäret lite grann. Ja,
typ så.
Så kan det bli. Ja, vad ska för du min ställa? Del så blir det nog mera Baldur's Gate, eftersom jag knappt har kommit någon vart. Jag ska dö lite mer i Baldur's Gate, tror jag. Så, kanske våga mig på att göra någon buggrapport någon gång. Vi får se vad jag kan åstadkomma. Ja. Jag har mycket åsikter, men man vet inte alltid om man vågar uttrycka dem. Vi får se. Så, ja, nej, men det är det som hägrar härnäst. Ja, vad kan man hitta er om man vill prata med er utanför podden?
Ja, har de...
Det är helt tyst, ingen tänkte, som vill bli kontaktad.
Jag vill inte gå först hela tiden på de här grejerna. Men
ja, ja, men då tar väl jag då. Du hittar mig på Twitter, Douglas Lindberg. I ett ord. Kom in och skäll på mig och säg vad jag gör för fel så att jag kan rätta till det. Skulle uppskattas. Annars så Discord i vår kanal. Där heter min, vad säger man, pseudonym heter det. Ja, Bush i alla fall. Som jag heter generellt på internet. Så det är väl de två ställena kring podden.
Var kommer Bush ifrån?
Ja, det undrar jag också. Nej, jag skulle göra min Xbox Live en gång i tiden och tänkte heta Lindberg Live, tror jag. Sen var det upptaget, så då bara, vill du heta Bush Lindberg? Jag bara, okej. Okay. Sen så har jag hängt i.
Klart. Är det sjukar?
Ja, men jag vet inte. Jag var liten och dum. Men sen så, ja, det funkar väl. Jag vet inte. Det har liksom ingen direkt betydelse. Det är bara...
Nej, det har ju inga så här negativa konnotationer i alla fall. Så att det...
Nej, lite buskigt. Det är väl okej.
Ja, lite buskigt, men det är väl bra.
Ja,
Det är gött så.
Ja, ja, typ så.
Ja, Aron då, du kommer inte undan, nu måste du berätta.
Det är Aron med två understreck VR på Twitter. Men ja, det är väl det. Sen på Twitchen där ser vi ju, det är mycket Dark Souls Aron nu. Men Sara kör ju också en hel del, vilket är jäkligt kul. Och vi tittar ju på de stundande inkommande eventuella skräcktitlarna som vi ska försöka få loss lite mer utav. Så vi får se hur det är med det. Men ja, det är typ det.
Ja, och mig så hittar man på Twitter på Jules_Bergman om man vill prata med mig. Där är jag ibland. Ja, och om man vill hänga med oss i hela podden, då vill vi ju väldigt gärna att man loggar in på vår Discord, eller hur?
Mm-hmm. Eller hur?
Bland annat. Mm. Sen har vi lite andra ställen också. Vi har en Facebook och vi har vi Instagram? Hjälp mig.
Det har vi.
Är det något mer vi har?
Twitter.
Twitter har vi definitivt, och det är Opnavar där man ska söka på då.
Jajamän.
Lite norskt lätt.
Mm. Jo.
För att hitta oss där. Det var väl det vi hade i detta avsnittet. La Villa Tulos spelar våran intromusik i original av Django Reinhardt.
Alltså, du har sån koll alltså. Bästa.
Visst är du stolt
över mig? Det är tur att någon har det här i alla fall.
Eller hur?
Det är så världsklass alltså.
Och så måste vi ju såklart tacka våran fantastiska Jesper Ringhög som hjälper oss med våra avsnittsomslag. Kallas det så?
Absolut, absolut. Mm.
De är fantastiska. De kan ni stirra på om ni inte har något annat för er.
Så som vi gör.
Precis, så som vi gör varje gång när vi får se dem. Stirrar med beundran. Ja, men ni får ha det så bra alla lyssnare, och glöm inte att det är coolt att vara snäll.
Hej då.
Hej.